en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vad är en fin borgare? Vem är ett fikonlöv? Hur beter man sig som en snöflinga? Och om Ebba Busch börjar gå under namnet mamma, vem är då pappa? Ja, något i Tidö verkar helt klart krackelera framför våra ögon. Och på tal om sprickor, har Miljöpartiet plågats av så mycket intern kaos och språkrörsgidder att de glömt bort det viktigaste de har, väljarna. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej alla lyssnare, vad kul att ni är så många som klickar er in till vårt samtal varje vecka. Jag heter Olivia Svensson och med mig i studion finns vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder och vår politikreporter Fredrik Björkman. Det här är också två av tidningens mest flitiga cyklister faktiskt. Det har ni gemensamt, förutom politiken så att säga.
Förutom att jag har en elcykel och Fredrik har en riktig cykel.
Du fuskar och Fredrik kör på riktigt.
Jag måste säga det här för att jag känner att det blir liksom...
Jaja.
Orimlig beskrivning av mig som hurtig annars.
Du ska egentligen inte ha någon cred alls för cykeln.
Nej, faktiskt inte.
Fredrik, fick du några vårkänslor på vägen hit?
Tyvärr fick jag det. Och det, vårtecknen just nu är att folk tar fram sina cyklar och använder dem. Och så har de så här coola cyklar utan stänkskärmar. Och då får man rätt mycket stänk på sig. Så.
Du får inte vara ensam helt enkelt på vägen.
Osolidariskt.
Hörrni, jag tänkte att vi skulle börja i konfliktens tecken trots den här goda stämningen här inne. För ett bråk har inte bara seglat upp utan dundrat in den här veckan. Huvudpersonerna är, kanske lite oväntat, Tidö-kollegorna Ebba Busch och Jimmy Åkesson. Och är man lagd åt det hållet så är det ju bara att börja poppa sina popcorn nu. Jag är säker på att ni känner till huvuddragen i historien, men vi tar en liten snabb recap. Allt började med en intervju i tidningen Dagens Nyheter där Kristdemokraternas toppnamn till EU-valet, Alice Teodorescu Måwe, vädrade sina känslor kring Sverigedemokraterna. Jag har inget gemensamt med SD, förkunnade hon, och talade dessutom om partiets högerextrema rötter. Det här fick igång Jimmy Åkesson så pass att han skrev ett inlägg på X med tydlig riktning åt Teodorescu Måwe. Vi saxar lite ur inlägget. Jag har alltid haft så offentligt svårt för dessa självgoda finborgare. De låter dem inte lika fina och värdiga att ha den riktiga skiten för att sen peka finger mot denna oborstade, obildade pöbel i syfte att befästa sin egen position som finare. Ynkligt, avslutade Åkesson. Här kunde den heta gröten ha svalnat, men nej, in med KDs partiledare Ebba Busch som gick till motangrepp mot Åkesson och kallade honom för passivt aggressiv och att det han skrev inte var okej. Citat, så här får man inte hålla på. Nu måste mamma Busch sätta ner foten.
Förlåt, det är lika roligt varje gång faktiskt.
Alltså, hon tycker inte man ska hålla på, men varför håller hon på? Och varför håller Åkesson på?
Det finns flera svårbegripliga delar i det här tycker jag. Den första är Åkessons reaktion på Teodorescu Måwes uttalanden. Det som de reagerade starkast mot var ju det här med att hon sa, hon väckte frågan kring att han har gått med i partiet Sverigedemokraterna, han och flera i toppen, när det fortfarande fanns starka band till de högerextrema delarna och den högerextrema tiden i partiet. Det är ju etablerad fakta och diskuterats många, många gånger. Så det var lite känsligt, tänkte jag. Lite svårt att förstå den här väldigt starka reaktionen. Och sen så också då det här hårda gensvaret från Ebba Busch i det offentliga. Och som jag förstår det så fanns det ju en kontakt efter den här intervjun i det här, vad man ska säga, samordningen innan Jimmy Åkesson lade ut det här inlägget i sociala medier. Så att de hade redan haft den här kontakten i, vi är lite sura nu inom Tidögänget, hur ska vi prata om varandra? Och en dag så gjorde han det här inlägget och då blev Ebba Busch vansinnigt arg. Och det kan vi nog utläsa av det som sades och hände sen.
Och den andra delen som jag har fått återberättat för mig vad gäller Ebba Busch egentligen starka reaktion var ju att man tycker att bilden som också försöker sätta här att KD skulle vara någon slags kappvändare, det är väldigt känsligt för Kristdemokraterna i migrationsfrågan. De vill ju sätta bilden om att de har minsann tyckt så här jättelänge och liksom vi är lite grann originalet, men alltså alla vet ju att det är Sverigedemokraterna som är originalet i den frågan.
Ja, alltså Ebba Busch sa ju sen till Aftonbladet att relationen mellan KD och SD tål att de säger vad de tycker och att de är vuxna och att de har en rak kommunikation. Men den här kommunikationen har då försiggått på sociala medier för oss här ute i alla fall, även om de har haft kontakt på andra sätt. Och du hängde ju med KD-toppar igår, Fredrik, i de sörmländska skogarna. Fick du något svar på det här? Alltså är det liksom proffsigt? Är det ändamålsenligt? Kunde de inte bara ha ringt varandra så kunde vi sluppit det här?
Som ju är frågorna som alla tänker på. Och jo, men jag hängde med Ebba Busch och Alice Teodorescu-Måwe då ute i Sörmländska skogarna. De skulle liksom sätta igång.
Som EU. Man gör.
Ja, exakt. I en EU-valrörelse, det var liksom smygstart. Men då ställer jag ju den frågan, varför gjorde du det här i sociala medier? Varför snackade inte bara varandra? Och då sa Ebba Busch att jo, men det handlar om att jag kan inte göra det i det fördolda bara, utan jag måste göra det som en varumärkesdeklaration för väljarna. Och då var det så uppenbart rakt att jo, men det handlar alltså om det här EU-valet. Man måste signalera någonting. Sen en annan aspekt här är ju att alltså, Åkesson skrev ju det här inlägget på fredagen. Och sen så går det till måndagen. Då svarar Ebba Busch på det här. Vilket också talar för att de har låtit det här koka lite grann. Så att de sen kan strategiskt gå ut och göra det här inlägget. Så att de får till den här så kallade bråket då.
Men de ska ju ändå vara Tidö-kollegor. Och om jag förstår saken rätt så ska det liksom i Tidö-avtalet finnas någon slags liten notering om att man ska behandla varandra väl och inte prata skit
det finns
om varandra.
En sån, ja.
Precis. Mm. Och nu är vi ju då inte riktigt där. Det är finborgare, snöflingor, det är fikonlöv. Jag förstår inte riktigt. Handlar det här bara om att SD och KD kämpar om samma väljare inför EU-valet då? Är det här strategi?
Ja, men delvis. För det som Fredrik säger, det här med varumärkesdeklarationen, det handlar om det. Och sen så handlar det ju också om bilden av Alice Teodorescu-Måwe. KD vill inte att SD ska sätta bilden av henne nu som en liksom fisförnäm moderat. Utan den väljargruppen som de vill ha, och som då är superliberal och vill ha öppna gränser och kritisera SD. De vill ju ha en kandidat som kan attrahera de här EU-kritiska väljarna som de delar med Sverigedemokraterna. Och då kan man ju inte bygga upp den här bilden av henne som någonting annat. Så det har ju också varit viktigt för Ebba Busch att se till att SD inte kunde sätta den här bilden. För att alla vet ju att SD är väldigt bra på att sätta agenda. Så att det tror jag också förklarar varför det blev ett så våldsamt gensvar från Ebba Busch.
Och det är intressant apropå fisförnäm då, den bilden man vill sätta på henne. Jag hängde ju med då och fick se henne live ute på fältet tillsammans när de träffade då två skogsägare och skulle prata skogspolitik, och Ebba Busch var ju med, och Ebba Busch blir ju liksom solen som alla andra planeter liksom cirkulerar
så
runt.
Så brukar det kännas, ja.
Ja, för hon har den förmågan, hon har den utstrålningen, verkligen. Hon tar folk på det sättet, och där hamnar ju Alice verkligen i skuggan och liksom blev lite stelare och hade inte alls samma...
Intressant. Så att... För de var ju även uppträdde tillsammans under onsdagskvällen på en grillrestaurang i Eskilstuna av alla ställen. Inget fel på Eskilstuna.
En nattklubb.
Inte finborgarställe, inte eller?
Nej, både jag och Fredrik var ju där på kvällen. Ja, alltså ska vi säga att Alice Teodorescu-Måwe smälte ju inte in i nattklubbsmiljön på ett sömlöst sätt. Men... det behöver man ju inte göra egentligen. Jag tror att både det som både jag och Fredrik mest, ska vi säga, roade oss åt. Ska vi säga det?
Mm, absolut.
Det var ju att det fanns inga svar på vad de hade för politik. Det fanns till och med en, för de väljer ju in, eller de bjuder ju in KD, människor som är medlemmar. Och då var det en person som frågade så här, ja men vi som är valarbetare då, vad ska vi berätta för väljarna när de frågar? Vi kan ju inte bara stå och svamla, sa de. Sådana personen. Aj, aj, aj. Och då fanns det ju fortfarande inga svar. Då sa de bara så här, nej men vi vässar våra förslag och vi kommer att presentera senare under våren. Men sen så visade det sig att det är ju ett valmanifest som kommer senare. Men liksom politiken har de ju redan tagit fram. Och ändå så finns det inga svar på vad de faktiskt vill. Det var väldigt tunt med politiskt innehåll även här i det här eventet där man liksom pratar om politiken. Jag tror att Fredrik kände samma sak när han var ute i skogen, eller hur?
Ja, verkligen. Och när man kom tillbaka sen till den här nattklubben då, så det hon sa var ju igen då, de tre F:en. Fred, frihet och frihandel. Som ju...
Är det här nya F de har tagit fram, eller?
Halvnya, tror jag. Mm. Men de har inte lyckats fylla dem med så jättemycket konkret politik. För när man frågar då, hur ska det ge sig uttryck? Men vi måste stödja Ukraina, vi måste ha mer frihandel. Och, ja, men vilka beslut är det du vill fatta då? Vad du ska driva konkret? Inga svar, överhuvudtaget.
För att vad de vill göra är att de vill ju gå tillbaka till basics. Så att det lät ju mer som att de beskrev liksom EU när det grundades, det lokalunionen. Det var så här, vi ska syssla med frihandel, vi ska syssla med fred. Allting annat måste skalas bort. Vi ska tillbaka till någon slags grund. Och det tror jag egentligen att när Alice Teodorescu och Meva kommer till Europaparlamentet, att de kommer upptäcka att EU är långt förbi den punkten. Och sen kan man tycka vad man vill om det, men det är inte liksom dagens EU är inte det som hon beskrev här på scen.
Nej, och intressanta var ju att Sara Skyttedal då, som ju är, var KD:s stora namn, hon drev ju förra gången ganska framgångsrikt Make EU lagom igen. Och det är ju precis det som man vill göra igen, men man kan inte använda sig av den här... man kan inte använda slogan.
Världens bästa slogan.
Men KD:s pressfolk sa det, att, för jag ställde frågan till Alice, är det du vill göra? Ja, men det är det. Så att det är det man vill. Och så sa de så att, men vi kan inte använda den där slogan.
Finns den tryckt på någon keps, eller?
Och t-shirtar. Och bilar åkte ju Sara Skyttedal.
Wow. Men om vi ska tillbaka till det här bråket då, eftersom jag inte kan hålla mig från ett gott bråk. Nu är det ju ändå EU-val ganska snart. Främjar det här på något vis Alice och Ebba? Eller främjar det mer Jimmy? Eller främjar det inte någon? Är det en misslyckad PR-strategi att bråka på det här sättet?
Jag tror inte att det är så mycket av en PR-strategi egentligen. Alltså att... Jag tänker att det är en reaktion på någonting som hände, inte en uttänkt strategi att man ska liksom starta bråk mellan varandra.
Det är äkta surhet.
Det är äkta surhet, det ska jag ändå säga. Jag tror att det här irritationen sträcker sig längre tillbaka, ända tillbaka till det här med Sara Skyttedal, där SD ju har varit irriterade över att KD gick ut och sa att SD hörde av sig och berättade att de här kontakterna fanns. De tyckte det var viktigt att informera KD om att Sara Skyttedal hade sökt sig till dem. Det tyckte SD inte att man hade behövt berätta, att det var de som hade skvallrat. Och de har varit irriterade sen dess. Så att jag tror att det mer är en förlängning av att det finns liksom en irritation här. Inte att det är en strategi för hur man ska kicka igång Europavalkampanjen.
Men Fredrik, spricka i tid. Ska vi se det här på något sätt som att det har krackelerat, som jag var inne på i det här introt i början?
Nej, det tror jag inte. Alltså, nej. Det är ett test av den här då respektklausulen, tror jag vi har kallat den för i Tidöavtalet. Att man ska uppträda värdigt. Ja, men uppträda värdigt och visa varandra respekt då. Man får förstås debattera sakfrågor. Men det här är ett test av den lite grann. Och det var ju någonting som Jimmy Åkesson då reagerade ganska starkt på. Att han tyckte kanske att det gick lite för långt. Intressant tycker jag i det han säger, när han pratar om finborgare, det pekar ju på SDs vilja att vara den fria spelaren. De hör inte riktigt hemma på höger vänster. De vill liksom stå utanför etablissemanget. Det pekar på att de verkligen vill hålla i den bilden.
Och det är väl bra tänkt av SD?
Ja, jag tror att SD har tjänat på det här mer än KD.
Man skulle kunna tänka att Åkesson och Busch tänker att vi låter våra EU-kandidater bråka istället för att ta upp det på partiledarnivå. Alltså, har det inte varit bättre?
Alltså, de vet ju att de som drar, det är Jimmy Åkesson och Ebba Busch. SDs kandidater var ju ute och vävade, men jag tror att alla vet att det är Ebba Busch och Jimmy Åkesson är mycket bättre på att bråka på det här sättet. Och jag menar, bevisen ligger ju i snöflinga, finborgare, fikonlöv. Alltså det här, Ebba Busch är en kvinna som vet hur man bråkar. Och Jimmy också vet också hur man gör. De är ju ordsmed och de vet liksom vilka ord man ska använda. Men sen tror jag också att det finns en mörkare sida av det här för Ebba Busch och Alice Teodorescu med AV. De är ju mycket medvetna om att när Jimmy också gör så här, så sätter han, piskar han ju igång en svans som är otrevlig. Ska vi beskriva det så lite milt att ha att göra med. Och det har ju också Ebba Busch tagit upp när hon har pratat om det här och att hon behöver sätta ner foten för att de har redan utstått så mycket hat och hot för att de har öppnat upp för Sverigedemokraterna. Varför ska de behöva stå ut med det igen? Det är ju för sent. När han har skrivit det här så har de redan svansen efter sig. Det vet Jimmy Åkesson också. Han vet också hur grymt det är att sätta den här svansen på människor som ska vara hans kollegor som han ska samarbeta med. Så att jag tror att den här slitningen ändå har skadat tilliten, även om det kanske inte påverkar i det långa loppet.
Kan man inte också säga att KD befinner sig i ett väldigt känsligt läge, för det finns ju en ganska stor risk att de faktiskt inte får några mandat alls i EU-parlamentet?
Jo, det är klart att de är pressade, och Ebba Busch är ju pressad av det, inte minst för att ju Alice Teodorescu-Måwe är hennes vän. Hon har gått i god för den här kandidaten. Jag tror My är helt rätt ute. Det här handlar ju om att SD säger, ni ska foga er. Huga er nu för oss.
Mm. Och det verkar vara att de just nu är ganska mycket så sin attityd till sina samarbetspartners. Så det kanske också har väckt lite irritation.
Men om nu Ebba Busch inte, om de inte får några mandat i EU-parlamentet, och det kommer ju givetvis i så fall slå tillbaka på henne, så har hon flaggat lite för en ny karriär. För häromdagen lanserade hon en tanke på en ny musikgenre där Ebba möter epadunk. Hon la ut de här tankarna på Instagram under någon bild där hon sitter på någon typ av traktor eller någonting. Det hela var extremt obegripligt. Förlåt, jag kommer från ämnet nu, men är det här något sätt att locka kids från landsbygden, eller är det någon rockstjärnegrej hon drömmer om? My, hjälp mig förklara. Du är min sociala medier-expert här nu.
alltså jag kan inte svara på det här. Men, eller så bara fick hon feeling av att, för att skriva sin Jeep.
Ja, precis. Det var en Jeep hon satt på kanske då. Ja, jag vet inte.
Ja, men man får ju också ge det till henne igen. Alltså, vilken annan partiledare skulle ni kunna tänka er skriva vilken bil som helst och det liksom ändå bara skulle se lite normalt ut? Alltså fundera på det. Den här bilden, hon sitter på en Jeep, hon ler, hon pratar om så här epadunk. Ja, men det är väl, hon försöker hitta någon slags väg in till de här kidsen då ute på landsbygden. Men skulle ni kunna tänka er Johan Persson skriva vilken bil som helst? Eller Nooshi Dadgostar, eller Magdalena Andersson?
Nej, men Ebba Busch är speciell. Det får man aldrig glömma.
Nej.
Tror du att det finns en risk att hon tvingar sig se om efter en ny karriär om det inte går bra i EU-valet?
Och är det epadunk då?
Precis. Ja, precis. Jag tror inte
det är två frågor
igen.
Svara nu, Fredrik.
Nej och nej. Nej, men alltså, hon sa ju att jag har inte satt mitt partiledarskap i pant på det här valet. Sen långt till också att men jag kan ju få sparken när som helst. Det kan ju hända om jag gör ett dåligt jobb. Så att...
Å andra sidan, när vi var på den här puben då, eller nattklubben igår, då sa hon att hon har suttit så länge att hon kunde jämföra sig själv med den brittiska drottningen. How many prime minister has it been?
Okej, okay, jätterimlig jämförelse.
Always look on the bright side of life.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
En stark ögonblicksbild från förra veckan var när Greta Thunberg demonstrerade utanför riksdagen och fick släpas bort av polis. Ja, vi Greta, som satte klimatrörelsen på kartan över hela världen, men som verkar ha haft i princip noll effekt på dagens svenska inrikespolitik. Stämmer detta?
Jag skulle säga nja. Mm-hmm. Inte i sakpolitiken, och riksdagsledamöterna kunde ju faktiskt gå bredvid. Vissa gick på de här.
Vi noterade det.
Ja. Mm. Men så att det funkade. Men det har satt spår i Miljöpartiets språkrörs race, där de tre kandidaterna tycker sig blivit träffade av deras medlemmar. Så att där tog ju...
Vad menar du nu?
Amanda Lind tog i söndags, när de hade första utfrågningen, upp de här klimataktivisterna. Och sa då att hon kände stor sorg inför att... Miljöpartiet inte har kunnat kanalisera deras känslor och inte kunnat liksom göra politik av det. Så hon tog det självmat upp.
Ja, hon säger det vi alla tänker.
Ja. Det känns stor sorg att de har varit så dåliga.
Ja, men det är det
ja,
hon säger.
Ja, det är verkligen det hon säger.
Och det intressanta är att de två andra kandidaterna, Janine Alm Ericson och Annika Hirvonen, båda gjorde en sak av att gå ut och visa sig med de här klimataktivisterna. Så att man vill ha draghjälp av dem.
Ja, man kan tycka att det kanske vore klädsamt att prata lite om klimatet. Det är en ny rapport från FNs meteorologiska världsorganisation som visar att vi nyss har upplevt det varmaste årtiondet någonsin. 2023 var med marginal det varmaste året någonsin. Generalsekreterare Guterres säger att det är en röd varning till världen. Men vi kommer att komma in just på specifikt Miljöpartiet och de här tre kandidaterna. Jag undrar hur mycket bryr sig de svenska väljarna om klimatet om vi ska liksom ta siffrorna svart på vitt?
De bryr sig mycket om klimatet, framförallt kvinnorna bryr sig om klimatet. Den ligger ju i så sätt alltid i topp 5 av de viktigaste frågorna, även över tid.
Okej.
Framförallt... ungefär 20%.
Man skulle kunna tycka att det skulle vara fler, va?
Ja, men det har ju inte heller varit top of mind i den politiska debatten. Så jag skulle ändå säga att det är ganska bra för någonting som inte har debatterats.
Nej, inte top of mind trots att det har varit det varmaste året någonsin. Det är också intressant. Vilket parti äger klimatfrågan då? Är det liksom välförtjänt? Är det Miljöpartiet fortfarande?
Det är Miljöpartiet. Mm. Så de är ju lite unika att de är ett litet parti som ändå har så här sakägarskap, som vi kallar det med väldigt krångliga ord, i en politisk fråga. Men det finns ju flera andra partier som känner sig manade. Liberalerna till exempel, Centerpartiet. Men än så länge så har i alla fall Miljöpartiet hållit den här.
Du säger än så länge, Fredrik. Finns det några indikationer på att det skulle kunna ändras?
Sakpolitiskt så skulle det ju kunna göra det om den här regeringen lyckas ta fram ett trovärdigt motalternativ i sin klimatpolitik. Vilket ju än så länge inte har skett.
Det har det inte.
Så tar man fram styrmedel sen 2027 när det ska göras och man visar på att man sänker och kanske når de här målen. Ja, men då är MP på riktigt hotade av det här.
Vilken cliffhanger för 2027.
Den som lever för sig.
Men Miljöpartiet, och jag och My träffade språkröret Daniel Heldén i riksdagen i tisdags. Det var inte bara vi, ska vi säga, det var en hel hop av journalister.
Då och det var väl tur, för att det hade väl, vad hade vi haft att prata om? Han hade inte mycket att säga, vi kan prata om det sen.
Stämningen var kanske inte hög. Men vi var i alla fall inne på hur partiet ska nå och locka unga väljare. I alla fall var jag och My inne på det. Jag vet inte om Daniel Heldén ville prata om det. Jag tyckte inte att han hade några riktiga svar på det här överhuvudtaget. Han pratade lite löst om att de unga var konservativa. MP har varit för mainstream, var hans analys. Han hade ingen riktig lösning eller plan på hur han skulle ändra det. Han sa så här, ja, vi måste lägga fram politiska förslag som betyder något för unga. Då frågade jag vilka då. Då pratade han om Sverigekortet, något som han var med och tog fram som trafikborgarråd. Jag fick liksom ingen konkretism överhuvudtaget.
Du var provocerad.
Jag var faktiskt jätteprovocerad. Jag satt och smyg-smsade mig. Det ska jag faktiskt säga. Jag hoppas inte hans pressis har lyssnat nu. Men det gjorde jag. För jag blev lite så här, han har varit partiledare i 4 månader. Jag förväntar mig ett helt annat engagemang när man är ny på sitt jobb.
Ja, inte bara det. Han har ju också suttit i riksdagen nu i 1,5 år. Och han har ju också varit med i ett parti i många år där man hela tiden har haft den här utmaningen. Så jag håller med om att det är lite provocerande att man inte har ett svar ens på den här frågan. Hur ska ni nå de här unga väljarna, de som sitter här utanför just nu?
Precis. Kan vi hitta på ett svar om inte annat, Fredrik?
Ja, men jag tror att det handlar om att de har haft de här inre konvulsionerna så länge med språkrörsfajterna, att de inte haft tid och ork att hålla på med politikutveckling. Alltså de har inte svaren, de lutar sig mot gamla förslag, framförallt så lutar de sig mot gamla budgetförslag, så att de har inga svar som är nya helt enkelt. Därför måste de vara det här gamla mainstream, de drar upp kollektivtrafik och annat.
Inre konvulsioner var för övrigt det vackraste som någonsin har sagts i den här podden. Men alltså, jag leker alltid den här leken. Men om ni hade varit Miljöpartiets liksom, styrelse, eller vad de nu heter i Miljöpartiet, allt heter ju någonting annat. Vad hade ni behövt göra för att attrahera unga? Inte fan är det Sverigekortet som ska dra, va?
Det behöver väl vara lite mer än ett förslag. Men vad Miljöpartiet verkligen skulle behöva göra, det är ju svalka ner de här negativa känslorna kring partiet. Det var ju delvis det som de hade med sig ett förslag kring. De hade ett väldigt komplicerat förslag som gick ut på att man skulle behålla reduktionsplikten och den skulle subventioneras, och istället skulle de som kör bil i storstäderna, nu har ni redan slutat lyssna, men i alla fall, istället skulle de som kör bil i storstäderna betala avgifter, och ju mer tillgång till kollektivtrafik man har, desto högre avgift skulle det bli. Det skulle bli väldigt dyrt helt enkelt att köra bil i storstäderna, och man skulle få en faktura hemskickad.
Det här pratade alltså Helena om i en halvtimme.
Dels har ju Miljöpartiet kommit fram till att de behöver ha mer lättbegripliga förslag.
Jag fattar det, absolut.
Där har de ju misslyckats. Men vad de försöker göra är ju att just svalka ner de här negativa känslorna kring partiet genom att göra en grön omställning där som inte drabbar människor på landsbygd och inte drabbar människor som inte har pengar. Nej, för irriterat sig.
För Miljöpartiet är ett väldigt hatat parti. Det finns ju också siffror svart på vitt.
Ja, och jag tror du har helt rätt, My, för det handlar också om att när de ska ta fram de här, när de ska svarka ner läget men också ta fram de här svaren som de vill göra konkret, så visar det ju sig hittills, jag har räknat lite grann på hur det ser ut, att de får inte ihop pengarna. Alltså det kommer att bli dyrare för vissa människor. De behöver säga som det är. Nu håller de på och försöker undvika det där. De tar fram nya förslag då kring reduktionsplikten som de tror inte ska bli så dyrt, fast det kommer bli jättedyrt. Det finns tidigare beräkningar som visar det. De får inte ihop kronor och ören. Så jag tror att de måste göra två saker egentligen. Det ena är att lära av Centerpartiet. Centerpartiet är jätteduktiga på att ta fram ekonomisk politik där de kan ta fram tre stycken exempel. Så här kommer det träffa person
A, B, C. En trestegsraket.
Ja, exakt. Mm. Gör det väldigt tydligt. Så här kommer det bli för den här personen i det här läget. Det måste de göra. Det andra är att de kan inte sälja det de har sålt väldigt länge, nämligen liksom inget hopp överhuvudtaget. Det är bara sorg och allting går åt helvete.
Ah, du tänker på retoriken.
Ja, för vi alla träffade Alice Bah Kuhnke i Bryssel för några veckor sedan.
Det gjorde vi.
Vad slogs vi av? Jo, hon var full av sorg. Det går åt helvete. Rösta på mig, annars kommer det gå ännu mer åt helvete. De måste ha någonting som snarare säger att vi kan. Tänk Obama 2008. Yes, we can. Så här ska vi göra.
Ja, men alltså när jag träffade Alice Bah Kuhnke så kände jag i alla fall någonting. Jag kände känslor, jag kände engagemang. Jag tyckte att Daniel Helldén verkade ha satt sig lite grann i baksätet och varit så här, jaha, okej, vi får se. För det här med reduktionsplikten i all ära, är det någonting som attraherar folk som är under 25?
Nej, men de vill inte backa från reduktionsplikten. Det här är igen en liten påskreferens då, för det blir nu i dessa tider. De har samlat sina ägg i den här korgen och de kan inte kasta ut alla på en gång, utan nu försöker de hitta ett sätt där de kan ha kvar reduktionsplikten i den banan de hade tänkt, som de har argumenterat för är det bästa sättet, fast de flesta andra partier ju har backat från reduktionsplikten i den liksom ökande skadan som man hade satt från början. Och istället så vill man då hitta på andra sätt att subventionera det. Och då är det här väldigt komplicerade systemet man har kommit på. Men sen är det ju också, när det gäller Daniel Helldén, så han sitter ju i en väldigt jobbig sits. Alltså det var ju uppenbart här att han har liksom inget mandat att tycka och tänka och politikutveckla någonting. Som Fredrik säger, alltså det här kaoset som har varit det senaste halvåret. Alltså det vi ser är ju speglingen av det som vissa beskriver som toxisk arbetsmiljö, men andra beskriver som otydliga beslutsgångar. Och det är väl det är. Alltså det är väldigt otydligt hur man tar beslut i Miljöpartiets topp. Och nu när det saknas ett språkrör, då är det typ omöjligt att ta några beslut. Och jag tror att det är det som Daniel Helldén sitter med nu. Hur ska han politikutveckla någonting i väntan på ett nytt språkrör?
Citat, inre konvulsioner. Fredrik, du vill säga något?
Jo, men jag tänkte på det strategiskt, så är ju reduktionsplikten rätt på så sätt att det finns två tydliga alternativ. Reduktionsplikten eller elektrifiering. Alltså finns det en tydlig konflikt. Det är bra generellt för partier att ha det så tydligt inför väljarna. Men problemet är att Miljöpartiet sitter med svarte petter därför att reduktionsplikten inte är den lösning som väljarna vill ha. Svårt
den
läge.
Den lilla detaljen alltså. För väljarna ska ju ändå välja, så att säga.
Det är också svårt för att det finns en sån otroligt tydlig och populistisk comeback på reduktionsplikten, och det är det ska vara billigare vid pump. Alltså det finns liksom inga argument.
Och jag slungades tillbaka till valrörelsen.
Ja, välkommen tillbaka 2022. och det här liksom jättekomplicerade systemet, hur ska han möta så här, det ska vara billigare att tanka med du ska få en faktura hem om du kör bil där det är kollektivtrafik, det ska installeras respondrar, eller alltså, vad det heter,
ni måste
i bilar.
Det här nu. Vi kan inte ha mer reduktionsplikt i det här avsnittet, det går inte. Och efter det här mötet med Helldén i tisdags förstår jag varför valet av kvinnligt språkrör blir extra viktigt, för det här är ett parti i kris i min tolkning. Inre konvulsioner som sagt, Och någon Helldén-effekt i opinionen har man inte sett röken av heller efter hans första 4 månader. Om vi tar de här 3 kandidaterna till den kvinnliga språkrörsposten så står det ju då mellan forna kulturministern Amanda Lind, Janine Alm Eriksson som är ekonomisk politisk talesperson och Annika Hirvonen, gruppledare i riksdagen. Vem bryr sig om klimatet av de här 3 då?
Det intressanta är att samtliga 3 lyfter fram i den här utfrågningen i söndags och sen vidare efter det sociala frågor. Främst. Amanda Lind ser framför sig att hon vill växa, att partiet ska växa genom att man får högre förtroende i fler frågor. Annika Hirvonen, hon är ju verkligen profilerad i sociala frågor och migrationsfrågor först och främst. Janine Alm Eriksson är ju en fortsättning på Per Bolund lite mer. Alltså grön politik men genom ekonomiska styrmedel och ekonomisk politik. Att tillväxt är möjligt. Hur mycket tillväxt som helst egentligen. Och vi kan göra den grön. Sen om det håller inte får vi se. Men så att jag ska säga att Janine kanske är lite mer inne på klimatet än de andra.
Men de vill alla 3 prata om Greta.
Ja, de vill alla 3 hänga med och få lite extra draghjälp av Greta.
Jag tror att Gretas rörelse också inte riktigt är med på det här tillväxttaget. Jag tror att där har vi ett liten pusselbit till varför den här 2 rörelserna inte kan mötas.
Det finns ju en backlash vad gäller Greta, det har vi ju sett. Mm. Men okej, vem är favorittippad då om vi ska ha lite färska odds?
Amanda Lind är ju favorittippad. Men jag skulle
att hon är mest känd eller vadå?
Ja, men dels hon är mest känd och mest förankrad i partiet. Men jag skulle väl ändå säga att jag skulle inte utesluta Janine Alm Eriksson heller. Jag tror att Annika Hirvonen är den som har minst chansen då. Hon har haft färre höga poster inom politiken. Och som Daniel Helldén sa när vi frågade honom också i tisdags, det var ju att man kan aldrig säga vem som blir språkrör i Miljöpartiet. Det kan man aldrig säga förväg. Ibland vinner man bara med en röst, som han sa.
Det sa han och drog ner lite skratt.
Ja.
Jag håller med om att det är Amanda Lind helt klart som är favorittippad. Hon har också ju, det är tungt med bakgrunden i regeringskansliet för henne. Janine Alm Eriksson har ju också bakgrund med som statssekreterare. Jag har också hört en fågel som har viskat i mitt öra som har sagt att Janine Alm Eriksson har gett ett väldigt bra intryck för Grön ungdom. De har inte tagit ställningen, men där har hon en bra fot inne.
Och hur mycket makt har Grön ungdom?
De har begränsad röst tyngd, men de är jätteduktiga på att få med sig partiet, så att det är bra att ha med sig dem.
Vem har mest stjärnglans då? Alltså, vi har ju inte Alice Bakunke, hon har ju stjärnglans. Nu har vi ju de här 3.
Du måste sluta tjata om Alice Bakunke.
Nej, det tänker jag inte göra. Jag tjatar alltid om samma människor.
Men Olivia speglar bara vad Miljöpartiets väljare känner egentligen.
Verkligen.
Jag är ju bara folkets röst.
Folkets röst är du.
Mm. Och då undrar jag, vem har mest stjärnglans av de här 3? Det jag minns väldigt mycket från Amanda Linds tid är ju att hennes make spelar didgeridoo. Det är ett starkt instrument tycker jag.
Och leviterar.
Ja, det är underbar fakta. Det tycker jag spär på hennes stjärnglans faktiskt.
Och att hon också hade en profilbild när hon var kommunpolitiker som var en bild på henne och den andra miljöpartisten i kommunen när de kramades träd tillsammans.
Det blir inte mer miljöpartistiskt än så. Men nu måste ni svara på min fråga. Är det Amanda då?
Ja, hon har ju en utstrålning och kan fånga människor. Hon tindrar lite grann i ögonen eller ler till då och då när hon pratar till folk. Så att, ja, hon,
wow, hon tindrar med ögonen.
Det gör hon, blinkar till så där och ler till.
Bra. Det tycker jag är en bra grogrund. Du håller med?
Jo, men hon har ju mest utstrålning också för att hon är mest känd av de här. Men jag menar, stjärnglans, vad är stjärnglans egentligen?
Det har vi inte tid att förklara idag. Antingen så har man det eller så har man det inte.
Det är så få människor som har.
Ebba Busch har, till exempel.
Absolut. Okay.
Mm. Men den här frågan om att bredda partiet eller inte, det verkar fortfarande vara en vattendelare. Vi tjafsade väldigt mycket om det när de skulle få ett manligt språkrör. Och nu nämner du sociala frågor här, Fredrik. Mm. Med vilken kandidat går vi mot mer bredd och vilken kandidat gör att det blir mer klimatfokus?
Ingen av dem skulle ju tillstå att de inte har fokus på klimat
Nej,
och miljö.
Men här inne talar vi ju sanning.
Mm, då skulle jag nog ändå säga att Janine Alm Eriksson är den som kanske pratar mest om klimatet utifrån sitt perspektiv.
Sverigekortet, kommer det upp någon gång? Mm. Sen måste jag bara nämna det här med planen framåt då för Miljöpartiet vad gäller regeringsalternativ inför nästa val. Det är en fråga som är viktig och ständig. Helldén fick frågan om Magdalena Andersson behöver fixa sitt lag inför valet. Och om de har många möten med sossarna. Och så då blev han plötsligt en obekväm mussla. Det var en känslig fråga verkar det som. Den här kontakten mellan oppositionspartierna. My. Varför det?
Nej, men partier vill ju egentligen aldrig prata om vad de har för kontakter.
Obegripligt. Prata, berätta, jag vill veta allt. Vi har möten varje dag.
Men du och jag hade lite olika teorier vad det egentligen betydde. Att han inte ville säga någonting.
Jag kommer inte ihåg min teori. Vad var min teori?
Din teori var att det inte hade varit några möten alls.
Just det. Så han blev ju röd i ansiktet. Det kändes som att det har överhuvudtaget inte för sig gått någon kontakt mellan honom och Magda och Lena.
Nej, och min teori är att det kanske finns kontakter men att de inte är så betydelsefulla. Och att det inte finns att, liksom, någonting att lägga in i. Det finns liksom ingenting att rapportera från de här kontakterna.
Förlåt, men är det så här,
egentligen är det kanske samma sak vi tänker.
Är det så här läget? Frågetecken när de står vid kaffeautomaten i riksdagen. Är det på den nivån?
Alltså jag rapporterade om det i februari och då sa ju centrala röster i Miljöpartiet att läget är låst. Alltså Miljöpartiet och Vänsterpartiet sitter och väntar på Socialdemokraterna. Nu får ni samla oppositionen här. Det vill inte Socialdemokraterna. De har sitt eget jobb att göra. Liksom de har sin egen skit att städa upp.
De har sina inre konversioner.
Det har de verkligen. Mm. Så att MP är ju beroende av att S ska ta initiativet. S vill inte det. Därav Daniel Heldéns röda anlete.
Men man ska ju ändå komma ihåg att även om man får frågor så här, kommer ni kunna samla ett alternativ, så är det ju ändå så att alla partier vill ha regeringsmakten. Och skulle det vara så att den här vänstersidan, oppositionen nu, samlar en majoritet efter extra val, så kommer de att få ihop det. Oavsett vad de har för kontakter egentligen nu innan.
Men vad vill Miljöpartiet mest då, egentligen? Gud, vilken svår fråga, va?
Ja, vad menar du
med
det?
Vill de mest? Jag fick ju inget svar från Heldén. Vi ska välja ett nytt språkrör. Vi vet inte riktigt exakt hur det blir. Vad vill de? Vad ska hända? Finns det något svar? Nej. Uff, jag blir nervös för det.
Det beror väl på om du menar långsiktigt eller kort.
Jag menar överhuvudtaget. Vad vill de?
Jo, men den frågan kom faktiskt upp på den här utfrågningen. Jag ska inte prata för mycket om den. Men den frågan kom upp. Såhär, var ser ni Miljöpartiet 2031, tror de sa. För att då fyllde Miljöpartiet 50 år. Och då fanns det ju jättestora fantasier om att de skulle växa till 20% och det skulle bli hur stora som helst. Det var intressant då att efteråt så kom partisekreteraren fram och sa att de pratade om 20%. 8 hade ju varit helt okej.
Okay. Ja, verkligen.
Det är olika syn på vad de ska.
Realist.
Ja.
Vet du vad, jag hade älskat om de hela bunten sa så här, vi ska satsa på 20% och hur ska vi nå dit? Kanske genom att prata med unga om någonting. Det hade varit jättebra.
Jag tror inte egentligen det handlar så himla mycket om hur stora de är utan hur stor påverkan de har. De tycker själva att de hade väldigt stort inflytande bara med sina liksom 4-5% när de satt i regeringen, i den rödgröna regeringen. Och kunde ta fram förslag och kunde ta fram det här klimatpolitiska ramverket. Så att det handlar väl mer om vad de har för roll och hur man liksom talar kring deras frågor än vad de har för procent. Men jag skulle vilja säga att den lägsta ribban är att komma in i riksdagen.
Innan vi drar ner spakarna här, det var ju utrikespolitisk debatt i riksdagen igår. Jag är bara nyfiken eftersom jag inte följde den själv. Pratar de något om vad som händer i Gaza? Det är ju en förestående svältkatastrof som är i riktningen där. Det handlar om katastrofal hunger. 13 000 barn har dödats i Gaza sedan Israel inledde sin offensiv mot Hamas. Jag är liksom nyfiken om det här kom upp, även om det nu skulle handla om NATO.
Inte ett ord.
Inte ett ord.
Det, och det skulle ju vara handla om NATO, men det är ju öppet att prata om vad som helst. Jag var faktiskt lite överraskad att man inte ens pratade om det överhuvudtaget.
Varför pratade ingen om det?
Nej, man sa att det här skulle handla om NATO och sen så var det en väldigt tandlös diskussion kring de få skillnader som finns mellan partierna just nu egentligen kring NATO-frågan.
Mm. Varför pratar ingen om det, Fredrik?
Jag tror att framförallt vänstern finner sig i situationen. Att man inser att nu är NATO-medlemskapet ett faktum. Och då försöker man då få fram en linje där man vill navigera i det här nya landskapet. Så det tror jag är det främsta.
Men varför pratar ingen om Gaza?
Det gör man väl i och för sig. Kanske inte i det här sammanhanget lika mycket då. Men den frågan försöker man ju lyfta. Det finns ju också, har funnits i alla fall olika syn på framförallt vad vänstersidan och regeringen vill göra. En intressant aspekt som jag noterade bara var ju att regeringen återinförde stödet till UNRWA, den här biståndsorganisationen.
Just det.
Det var ju ett steg på något sätt i mitten då kan man säga, i de här åsynerna. Men det gjorde man kort efter mötet med Joe Biden och NATO-medlemskap. Joe Biden har ju varit mer och mer kritisk till framförallt hur Israel har agerat då i den här konflikten. Och då var det intressant bara att se att här börjar också svenska regeringen ändra sig lite grann efter det där mötet. Så det gjorde
man
sig.
Tänka sig, lyssnade de på Joe Biden?
Men vad gör Sveriges regering i övrigt? Finns det några förslag om någon ytterligare hjälp? Eller, berätta.
Man har ju humanitärt stöd till Gaza. Och man driver då, säger de, det här med en tvåstadslösning. Man gör det framför allt under liksom EU-paraplyet, att man inom EU då driver på för en tvåstadslösning. Men jag tycker också att det har varit ganska tyst i den här debatten de senaste tiden. Och jag tror också att det är väldigt svårt för partierna att navigera i det här, för att under den här hösten så har det visat sig att det här är ett väldigt svårt ämne. Det blir fel, och då blir det fel på dåliga sätt.
Först nu handlar det om att hjälpa barn som riskerar att dö av svält. Ska man inte lägga in lite extra växlar nu?
Det har man ju delvis gjort genom att man återinför det här biståndet. Man har också sett vilka som blir offren i det här kriget. Så det har man absolut ändå. Det får man ge dem, regeringen, att de har gjort.
Ja, men då tackar jag för idag. Tack Fredrik och My.
Tack.
Tackar.
Tack ni som lyssnar för att just ni lyssnar. Skicka gärna in några frågor om ni har några till podcast@aftonbladet.se, och så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.